Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej där.
Dag. Hej. Hur mår du?
Ja, mår bra. Tack och lov.
Tack och lov. Fortfarande. Skönt att höra. Uh-huh. Ja. Då är det dags för oss att ha ännu ett sektpoddavsnitt. Jag heter Emma Genbäck, för detta medlem och pastor i Knutbysekten. Och du?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Förra avsnittet hade vi ju ett otroligt intressant ämne som det visade sig att det berörde väldigt många människor, fick vi förstå, med tanke på all respons vi fick, Rigmor. Eller hur?
Ja, men det var, jo, men det har varit både tänkte jag, alltså så uppmuntrande, men framförallt man är så berörd över att temat, att vi pratade om att man, det som kallas religiöst traumasyndrom, att man kan ha med sig att i religionen, som ju är för att ge oss en trygghet i tillvaron, ett sammanhang, att man är del av något stort och den som har skapat oss tycker om oss och vill oss väl, men att man mitt i detta sätt att se på livet och tillvaron och sig själv kan ha en inbyggd rädsla, en skräck som är irrationell.
Ja.
Som man inte riktigt kommer över med egen kraft och vilja eller ens med terapi.
Mm. Ja, och att många som barn får uppleva något som man faktiskt kanske bär med sig hela livet och inte blir av med.
Ja, det är ju det.
Mm.
Det är det här barndomen. Allt vi möter för första gången riskerar ju att bli på något sätt präglande. Men Emma, bland alla de här kommentarerna på våran Facebook-sida, Sektpoddens Facebook-sida, men framförallt de här mejlen, utan att vi lämnar ut någons namn, kan inte du läsa exempel på,
ja,
så att våra lyssnare förstår?
Gärna. Ja, och det är ju så, det är som du säger, man är ju berörd av det här, och jag är lite, jag tror att vi båda två är lite tagna över hur många som har hört av sig. Men absolut, vi ska ge några exempel bara för att våra lyssnare ska förstå vad det är som har kommit upp hos människor. Här har vi en man som har skrivit ett mejl som börjar så här. Hej, har just lyssnat på avsnittet om RTS, alltså religious trauma syndrome, om att ta skada av en frikyrklig, religiös kontext. Och jag vill bara säga ett stort tack för att ni tar upp detta. Det är faktiskt första gången i mitt 54-åriga liv som jag i ett publikt sammanhang har hört någon beskriva något jag känner så väl igen. att i vuxen ålder, långt efter att ha mognat i en rad andra avseenden, fortfarande ha en irrationell rädsla för helvetet och få en känsla av panik om man skulle råka höra tungotal är nog inte helt normalt. Och samtidigt är det reaktioner som personer med frikyrkoförankring bagatelliserar och som de som inte har frikyrkobakgrund inte kan förstå. Känslan av ensamhet är stark i detta. Och sen fortsätter det ännu mer. Men just den här ensamhetskänslan kommer ju igen i mail efter mail efter mail, där man beskriver att man har känt sig så ensam i de här tankarna och känslorna.
Ja. Mm. Ja, och det var det jag försökte förklara, att i samfundet, i det egna samfundet, så blir det här ignorerat eller korrigerat, så att man får inte förståelse där. Och i den sekulära världen, som kanske de flesta läkare och psykoterapeuter tillhör, så förstår man överhuvudtaget inte vad som menas med de här erfarenheterna.
Ja, det är i alla fall det är i alla fall det våra lyssnare uttrycker. Så att uppenbarligen är vad man många har mött. Så är det. Jag har ett till mejl som jag gärna får läsa, bara för att vi ska få lite mer. En kvinna som skriver: som jag kände igen mig i dagens avsnitt. Från ett av mina första minnen, när jag som 5-åring vaknade kallsvettig efter en dröm där jag blivit lämnad kvar och ropade på mamma att jag ville bli frälst till tonårens kval när jag aldrig fick tungotalets gåva, drog självklart slutsatsen att det berodde på att jag var syndig och skulden var alltid närvarande. Och så fortsätter också ett långt mejl här om en berättelse.
Ja.
Och det här är bara ett axplock ur de mejl vi har fått. Men vi vill verkligen tacka för förtroendet som våra lyssnare har gett oss i de här mejlen och att berätta. Och även på Facebook-sidan har vi ju sett flera som lägger in där de just uttrycker igenkänning. Och att det är skönt att inte vara ensam längre. Att kunna se att det finns fler som har samma
upplevelse. Ja, men du, på Facebook-sidan tänker jag på nu. Där har jag haft ett samspråk med en kvinna som heter Ayla Anala.
Mm.
Som hade synpunkter på teologin och tyckte kanske att jag lät lite för naiv eller för att jag hade förenklat någonting när jag försökte beskriva det här som jag har mött då ifrån människor som uttrycker rädsla för det här med uppryckandet, att bli lämnad kvar tidigt i livet och hur det knyter an till att varje barn behöver vara omhändertagen av sina närstående. Men sen, och så hon förtydligade det och jag försökte förtydliga, och det är ju inte så att vi som är lekmän inte får tolka Bibeln. Det är ju en av de något som skiljer den katolska kyrkan, där Bibeln fortfarande är skriven på latin, från de protestantiska eller reformerta, där vi har Bibeln på modersmålet.
Precis.
Ja.
Ja.
Har du några funderingar runt det?
Nej, det enda jag tänker väl är att det vi väl kan möjligtvis förtydliga då, att det finns ju jättemånga tolkningar vad jag vet av uppenbarelseboken, och den här tolkningen om uppryckandet är, som jag förstår, en ganska modern tolkning sedan 1800-talet, men det är just den här tolkningen som de har i de här berättelserna vi har då beskrivit och i de här traumarna som människor upplevt, så är den här tolkningen som har satt spår. Och därför så har vi ju pratat just om uppryckandet som en utav dem. Så det är väl bara det, tänker jag.
Ja, och för i den traditionella bibeltolkningen så tänker man sig ju att, som det heter i trosbekännelsen, de dödas uppståndelse och att alla ska till himlen samtidigt. När Kristus har kommit tillbaka. Medan i det här så kallade pre-tribunal, att den här idén att man ska de troende rycks upp innan vedermödan. Mm. Det var det som de här ungdomsböckerna och filmerna utgår ifrån, den teologin.
Precis.
Så det var väl bra att du tydliggjorde det.
Ja. Rigmor, nu när vi har pratat om det här med uppenbarelseboken och sista tiden och uppryckandet och allt det här, så kommer jag ju tänka på en rörelse som inte är så modern som det vi har pratat om nu då, sista avsnittet, utan en rörelse som fanns på 30-talet som heter Korpela-rörelsen, som jag vet att du och jag har nämnt ibland så där när vi har pratat och du har berättat lite, men inte så mycket. Är det inte det någonting som vi skulle kunna prata om vidare? För det känns som att det är liksom, ja, att dra det vidare, det här temat lite grann, fast längre tillbaka i tiden. Vad tror du?
Jag tror att det är precis vad vi skulle göra. Därför att Korpela-rörelsen brukar ju kallas den mest mytomspunna av alla svenska sekter, mm, eller svensk kyrkohistoria. Och då får man väl idag säga i hård konkurrens med Knutbysekten. Efter allt som har hänt där.
Ja, tyvärr höll jag på att säga, men så är det nog. Mm.
Ja, men får jag börja berätta lite grann, ja, om vad det här var,
ja, men
i stora drag?
Bakgrunden, och för den som inte har någon aning om vad Korpela, som jag, som inte hade särskilt stor kunskap, så berätta gärna.
Jo, Korpela-rörelsen har sin bakgrund egentligen i något som kallas lestadianismen. Lars Levi Lestadius, det är lätt att komma ihåg, han var en präst och han var född 1800. Och när vi sen kommer att prata om Toivo Korpela så är han född 1900. Så det är liksom precis 100 år emellan dem.
Ja, ja.
Mm. Ja. Men då är det så att de här lite legendariska personerna som Lars Levi Lestadius, alltså han var präst då långt upp i norr, Arvidsjaur, de här trakterna, om du har varit där, och vidder, skogar, låga fjäll, där var han. Och han säger själv, men det är återigen kanske mytologiskt, men han säger själv att den här väckelsen han startade på 1840-talet, den hade sin bakgrund i tre händelser som betydde mycket för honom. Och det första var att han, när han var 32, så blev han svårt sjuk och kände att livet är inte självklart.
Mm.
Men sen, när han var 39 år, så hade han en liten son som var bara 3 år. Och det var tydligen, om man får ha ett älsklingsbarn, så var det här Lars Levis älsklingsbarn som dog.
Jaha.
Och sen gick det några år till och han var drygt 40, Lars Levi. Då greps han av dödsångest och skulle liksom ha undrat, är jag beredd att dö, och så vidare. Så de här tre existentiella kriserna, säger han själv, hade betydelse för att den här väckelsen som han då startade där uppe 1844, mm, han var alltså 44 år då. Och det han hade reagerat mot, han säger också att det var en sameflicka som hette Maria som liksom fick honom att förstå så mycket av den här Lapplands själ och andlighet. Så att det han framförallt tog itu med, det var ju spriten. Att det var så mycket alkoholism med allt vad det medför i familjelivet och så.
Mm.
Så att han har på något sätt fått stå för en allmän uppryckning. Ta er i kragen, inte supa. Bort med det här med dans och lättsinne. Sluta spela kort. Dragspelet, det är ett djävulens skrynkelet, tror jag de kallar det till och med där uppe. Nej, det skulle inte.
Ja.
Så att nu skulle det vara fromhet och stränghet. Och det här tog då skruv och blev lestadianismen, brukar man säga. Och vi pratade ju i tidigare avsnitt om Henrik Schartau.
Ja,
som skapade den här, kommer du ihåg, mm, den, min vän som hade gått i kyrkan och, och fortfarande som 70-plussare har kvar den här ångesten för helvete.
Mm. Jag tänker på den här bilden som du la ut på Facebook från den här statyn, visst var det? utifrån den.
Ja, hur reagerade du när du såg den?
Nej, men den här lilla flickan som står och tittar upp, det är ju så rörande. Hon är ju så liksom mellan de här två stora kvinnorna, ser ut som hon ser så liten ut däremellan när jag såg henne. Ja, fick liksom på något sätt följa med där, i hade inget val.
Nej. Mm. Och hade inte ens mamma och pappa att återkoppla till. Man kan ju tänka sig att farmor och farmor och mormor på den tiden.
Ja.
Och med den här strängheten. Men det, om du tänker dig schartauismen, och så kommer du väldigt nära lestadianismen också. Att det var strängt och det var, kvinnorna var allvarsamma och det skulle inte vara lustbetonat, utan livet var strävsamt och skötsamt, ungefär så. Han dog när han var 61, alltså 1861, Lars Levi Stadius. Men hans lärjungar eller hans efterföljare, och de hade de den här traditionen att de alltid var två och två, en yngre och en äldre predikant, så att den äldre predikanten kunde hålla ordning på att den yngre predikanten inte bar iväg på något sätt. Och tänker vi oss nu att den här andligheten, den här kristendomen hade rotat sig där uppe på Nordkalotten, så säger vi då att Toivo Korpela, ja, men det var en finsk kille. Han var alltså född där uppe i samma område, men på finska sidan. Och han hade gripits av den här väckelsen. Och jag tänker mig att han såg lite bra ut. Och att det var lite sån här Gösta Berling-stämning runt honom. Och du och jag, vi har ju en vän i Joel Halldorf.
Mm, som vi hade här, två avsnitt.
Ja, som är kyrkohistoriker. Mm. Och jag har hittat en väldigt intressant uppsats, en slags examensarbete tror jag det är, som han har skrivit om en ung predikant som heter Algot Niklasson. Och han skrev dikter och var brinnande i anden, och han startade någonting som kallades för Nyväckelsen 1950-51. Mm. Och då tänker man sig kanske att det här som jag kallar Gösta Berlingsaktigt, alltså att det är lite härligt att titta på en ung predikant och, som har den här ungdomliga liksom dådkraften och poesin och brinnande i anden. Mm. För så verkar det ha varit med Toivo Korpela. Och han hade inte med sig någon överrock i form av en äldre predikant, utan han kom till församlingar och samlade till möten. Och hans idé var, det nya med Toivo Korpela, det var man kan ha roligt fast man är troende.
Mm-hmm. Så han gick liksom ifrån Lars Levi Lestadius förbud mot dans och kortspel och alkohol lite grann då?
Ja, så var det.
Okay.
Han tyckte man kunde få dansa, man kunde få njuta av livet.
Mm.
Att det också ingick i Guds skapelse, att det inte skulle vara så här strängt och tråkigt hela tiden.
Mm. Men det låter ju ganska så sunt, tycker jag. Det måste ju ha hänt mer efter det då, eller? För att när jag har läst om Korpela-rörelsen så är det ju inte riktigt det man tänker på. Men ja, berätta vidare. Att det var sunt, menar jag.
Ja, men så var det.
Ja.
Han var 27-28 år då när han kom och började predika på den svenska sidan. Och sen höll han på några år. Men sen, han var ju då en motreaktion mot den här traditionella strängheten som hade fått fäste där uppe.
Ja, just det.
Men det kom ju sen en motreaktion emot honom. Så han gav upp i början av 1930-talet och då gav han sig tillbaka till finska sidan igen, och han ville inte bråka och sådär.
Så han drog sig ur helt enkelt och flyttade ifrån Tornedalen.
Han drog sig bort ifrån Tornedalen. Och Torne älv är ju en gränsflod, gränsälven mellan den finska sidan och den svenska sidan. Men de talar ju tornedalska och de kan finska och de får väl lära sig svenska också. Men de har ju sitt eget språk då, tornedalska.
Mm.
Men du vet hur det är. Toivo Korpela fanns inte kvar. Ja, men ska vi lägga ner den här rörelsen som han har, den här väckelsen Nej, det ville de inte. Mm-hmm. Utan då kom det krafter och sa, nej men vi fortsätter. Och nu uppkommer en jämnårig man, jämnårig faktiskt med Toivo Korpela, som kallar sig Förste profeten. Han kom från Pajala-trakten. Och han, och nu är vi framme vid 1934, han fick drömsyner. Och det här var då också i samband med faktiskt en nyöversättning av den finskspråkiga bibeln.
Okay.
Och tydligen är det så att man ofta ser såna här lite omstörtande nytolkningar i samband med att det kommer en nyöversättning. Jaha. Då ändrar man ju på de här, man ändrar lite på de här språkbruken.
Och då blir man lite extra vaksam över att behålla det då, så att man kanske...
Eller också hugger man in på det nya, men hur som helst så blir det liksom lite tydligare, sägs det, de här kyrkohistorikerna.
Ja, just det.
Och in kommer en stödjande person som då kallas andre profeten. Och han kom från en by som heter Lovika.
Ja, just det. Lovika väntar.
Precis. Så har man haft varma Lovika väntar så var det från den byn. Och han hade också fått syner och idéer. Och nu börjar de känna sig som profeterna, du vet, i Daniels bok, i Uppenbarelseboken. Och de började räkna på det här. Och in kommer nästa profet, och det var profetissan Ebba Strålberg. Och de här svärmiska troende där uppe i Nordkalotten, de börjar räkna på bibliska årtal, datum, siffror och dagens datum och deras egna drömsyner. Och så kommer de fram till domedagen är nära. Vi lever i den yttersta tiden.
Och där kom vi till
den stod... Nu känner vi igen oss, eller hur?
Ja, precis. Ja, för att nu, det är där de här drömsynerna och visionerna och profetiska övertygelserna kommer in. För det har jag också förstått när jag har läst om korprörelsen, att det är mycket om det här med datum och att de ska att de utvalar en viss grupp och så vidare. Och det känner vi ju igen. Tydligtvis från Knutby och från, men jag tänker att det är någonting som jag tror är vanligt i alla såna här religiösa grupper som håller sig ytterkanten av vad som är kanske sunt och så vidare, så blir det liksom det här vi sluter oss en grupp, eller hur?
Alltså, jo, att man får den här idén att det har pratats om tidens ände, Uppenbarelseboken, Daniels bok i Gamla testamentet, det talas om när tiden är inne och det kommer stora katastrofer och det är elände och lidande, och så slutar det med att Messias kommer, Kristus kommer, det blir en total omvändning, så börjar en ny tid och en slags övergång kanske till tusenårsriket, eller så, som är en, i sin tur en övergång till evighets... Ja, att tiden ska helt enkelt ta slut. Och då får de här profetiskt inspirerade predikanterna samma idé. Nämligen att det här har varit omtalat i 2000 år. Men tänk att det ska ske just nu, medan vi lever.
Men då måste jag fråga, för någonting som jag har läst och mött stött på just när det gäller korprörelsen, som jag inte kan säga att jag har stött på i andra såna här religiösa grupper som jag har läst om, det är att de har en ark som kallas ofta silverarken, som ska föra dem vidare i den här då tron på liksom evigheten och fortsättningen och övergången. Vad är det för någon ark? Jag får inte ihop det riktigt.
Du förstår, arken kan vi kalla för ett rymdskepp. Och när vi kommer till andra sekter, när vi kommer till andra sekter sen, de här som trodde de skulle bli hämtade av en komet. Alltså arken, det är som ett rymdskepp. Och ibland kallades den för silverarken. Och ibland har den kallats för att den var av kristall. Men den kommer som ett... du kan ju tänka dig där uppe med norrsken och mörka nätter på... mörka dygn på vinterhalvåret, ständigt ljus på sommarhalvåret. Men de fick för sig att räkna ut att det kommer att landa en ark. Och arken är ju så kul då, därför att de tänkte sig som en stor rymdskepp, skeppbåt.
Jaha, så förstår jag det rätt?
Finns det någon bibliska?
Ja, men jag skulle biblisk? Ja. Ja, jag skulle precis säga att om jag då tänker på Bibeln, för så finns det ju arken i Bibeln, det är ju i så fall Noas ark, tänker jag. Är det den de då syftar på, att det kommer en ny sån ark som ska... Aha, där har vi det.
Du vet, det här pratar vi om drömsyner och visioner, så att jag tror att det är Noas ark som har spökat i deras tankar. Men det de refererar till, det är i själva verket en vers där arken nämns, och det är i Johannes uppenbarelsebok, 11 kapitlet, 19 versen. Mm. Får jag läsa upp den versen?
Ja, men gör det.
Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark, där kommer arken, blev synlig i hans tempel. Då kom och djungeldar och dunder och tordön och jordbävning och stora hagel. Alltså de beskriver någonting väldigt omstörtande när man ser den här förbundsarken i något... Ja.
Men för dem var de förbundsarken då lika med arken i Noas ark i det här sammanhanget då, på något sätt. Så att,
jag tror det. Ja. Ja, jag tror att det är precis så det är. Mm. Jag har förstått det så i alla fall.
Mm. Mm. Ja.
För som sagt, vi är inne då också på den tiden när det fanns sån här science fiction-romaner om rymdskepp och så vidare. Så att det här tog då skruv. Och skulle man vara en riktigt troende, ja, men då skulle man ju satsa på att det här var sant. Så 1937, men sen var ju då profetissan Ebba Strålberg, hon ändrade datum så att det blev framflyttat till och med till 1936, fortfarande 24 juli. Och du vet, det här tog sån skruv så de var säkra på att, nej men nu inväntar vi, för den här arken, när den kommer, då hette det att den skulle fara ungefär som, du tänker en skolbuss, och samla upp de troende först i Kiruna och sen vidare ända bort till Karesuando. Och liksom alla skulle få följa med. Och sen skulle den lyfta upp till väders igen och ner till.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Palestina, va? Har jag för mig att jag har läst.
Nu ska vi ner. Ja,
men förlåt mig, får jag bara fråga. Alla troende eller alla... vad menar
alla
de?
Alla i den väckelsen. De alla. Menar den här väckelsen.
Ja, deras grupp alltså. Inte alla troende deras som
grupp.
Fanns.
Ja, okay. Deras grupp. De andra hade ju inte fattat det här. Utan de fortsatte ju som vanligt och de sådde sin kornåker och tog hand om sina djur och så vidare. Men när man närmade sig det här datumet, då var alla så inställda på, nu händer det. Nu, de hade intalat sig detta. Men hur kunde de komma i den här stämningen? Jo, vi sa ju det att Toivo Korpela, han fanns inte kvar.
Men nej, just det. Han har ju faktiskt försvunnit, stackaren. Men han får liksom namnge hela den här rörelsen fast han inte ens är med särskilt länge. Är det så? Ja,
ja så blev det.
Kille.
För, ja. Så de hade ju fått det ut. De kallades ju korpelaner efter Korpela, ja, av folk där uppe. Och in kommer nästa stora karismatiker, kan vi väl säga då. Och det är Sikavara. Och han blir ju den här ledaren. Och han är vidlyftig, måste man säga. Därför att han sa, men nattvard, här uppe har vi ju inget vin. Här uppe i Nordkalotten. Men hembränt kan vi ordna. Och han var ju väldigt vidlyftig. För nu skulle det spelas dragspel och det skulle dansas. Och det skulle spelas kort. Bland de som har skrivit om det här, det fanns en kändisadvokat när jag var ung som hette Henning Sjöström. Jag har förstått nu att han var faktiskt en väldigt kompetent advokat.
Mm.
Han drev neurosedynärendet och Husebyaffären och så vidare. Men han är uppifrån de här trakterna, så han hade ju hört de här historierna förstås om Korpela-rörelsen. Och så hade han en bror. Och de här två bröderna, de skrev en roman som heter Silverarken. Jag har den här.
Mm.
Och där har de i romanform då beskrivit liksom hur grannarna flinade och liksom gjorde en skämtark och lurade den här troende kvinnan. Och, ja, men hur en sån här stackars torpare sköt sin häst, eftersom det var ju ändå inte någon idé längre, utan nu var det ju tidens ände och de skulle iväg med arken, och de satt då där och inväntade arken som aldrig kom.
Ja. Jag tänkte just på det när du nämnde det förut lite där i förbifarten, just det här att man väntar på något som ska komma och det är snart förestående och man är liksom ingen idé att bygga upp livet här och nu, för vi ska ändå snart vidare. Och det är ju någonting som jag känner igen ifrån Knutby också, och som jag tror är ganska vanligt bland många sådana här grupper som just pratar om tidens ände, därför att man och då blir det här undantagstillståndet där man lever en parallellvärld, och det är ingen idé att plugga, det är ingen idé att skaffa barn, det är ingen idé att spara i pensionsfonder, det är ingen idé att skapa en god ekonomi och så vidare och så vidare. Kanske inte ens idé och liksom ta hand om släkt och vänner och skapa liksom relationer, för vi ska ändå inte liksom vara kvar. Så det påverkar verkligen hela livet och tankesättet och på ett väldigt tragiskt sätt. Man stannar liksom upp, tänker jag. Och jag har förstått att de levde så också, just där. Nu är det en roman när han sköt sin häst, men det är väl ändå liksom ganska symboliskt för att... väldigt tragiskt för hur människor då anammar det här så djupt allvarligt, att man till och med sätter sitt eget liv på hold för att man tror så starkt på det här. Så det kan
jag vet. Jag förstår att du känner igen det, Emma. För jag kommer ihåg när jag hade kontakt genom de här åren när jag var engagerad för Knutby-tragedin och er som befann er i sekten. Att det var, bland annat så var det en familj som hade ett syskon i er församling. Och som ville ha kontakt. Och som sa, vi kan väl komma upp ändå... Vi tar med oss barnen så att era barn och våra, de är ju kusiner, att de får lära känna varandra. För att man känner varandra, och sen när man är vuxna så har man varandra eller något sånt.
Mm.
Och fick då svaret ifrån Knutby-medlemmen att nej, det är ingen idé, för de här våra barn kommer inte att bli vuxna. När de är vuxna så är vi i himlen.
Ja, just det. Mm.
Det är precis det du...
Mm. Nej, men det är ju så, och när vi pratar om, så tänker jag också på faktiskt ett mejl som vi fick en gång från en kvinna som jobbade inom någon, jag tror det var en kristen organisation med bistånd på något sätt i någonstans nere i Afrika, och där det också fanns just en kvinna som var väldigt hängiven och en ledare, och som talade just på det här sättet att det var ingen idé, och hon fick liksom... Ja, hon backade på sin önskan om att utbilda sig och så vidare, för det var ingen idé, för vi skulle ändå liksom, det var snart slut och så vidare. Så det här kommer ju igen inom flera grupper och Jag kan tänka också att det kan vara faktiskt, vi har pratat om varningstecken ibland, för när det blir just sekteristiskt, när det drar åt det hållet, att det är väl ett sånt tecken. Därför att även om man liksom ska vara beredd på att enligt ens tro, för Bibeln talar om det, att vi ska liksom på något sätt vara beredda när som helst, så ska man ändå, så talar ändå Bibeln om, och de flesta ändå sunda talar om, att man ska plantera sitt träd ändå, och man ska sköta sitt jobb, och man ska göra det man ska, och leva som om livet fortsätter, men ändå vara redo i hjärtat, tänker jag.
Ja, men jag tänker det också. Jag tänker att som du, att det är ett annat sätt att säga det där som brukar kallas carpe diem. Mm. Alltså fånga din dag, ta vara på räkna inte med att du har väldigt många år oändlig tid framför dig, utan tänk som, hur skulle jag vilja tillbringa mina dagar, hur skulle jag vilja vara mot mina medmänniskor om det här vore min sista dag.
Ja.
Så att jag tror att man, att det är menat som en bra levnadsregel. Tänker, men att det blir då i det här bokstavstroendet, man börjar räkna ut och tänka sig och få den här uppblåsningen som ni hade i Knutby, tron att Jesus ska nedstiga för att gifta sig med våran pastor här.
Mm. Ja, men precis. Absolut. Men du, jag tänkte också på en annan sak. Vi pratade också om den här Sikavara. Att det blev, han uppmuntrade till liksom verkligen ett dekadent levande med mycket sprit och det var sex och det var allt det här. Och om jag har förstått det rätt, så var det för att han trodde eller uppfattade som att han hade på något sätt Kristus inkarnerade sig honom, och nu fanns Kristus på jorden, och då var alla synder, ja, då behövde man inte bry sig om synder längre, utan vi kunde leva hur som helst. Har jag förstått att det var så? Var det rätt då?
Antagligen något i den stilen i alla fall. Han hade fått den här känslan av att Kristus levde i honom.
Ja.
Sigurd hette han i förnamn. Sigurd Sikavara. Han är också född 1900. Okay. Så det är lätt att komma ihåg. Han levde ända till 1965. Så jag menar, det är inte länge sedan. Men då hade han slutat att predika på det här sättet. Men alltså, när han fick den här övertygelsen. Jag tycker man kan se paralleller till Knutby här också.
Ja, men jag tänkte också på det nämligen. Det var därför jag...
Tänkte du det?
Ja,
ja. Ja, men säg vad du tänkte.
Nej, jag tänkte ju på att men just det här att dels naturligtvis Kristi brud, att man liksom en del av gudomen blir på något sätt förkroppsligare än människa, men också att Urban Fält, den andra pastorn, också upplevde på något sätt att han skulle vara Kristus för Kristi brud och så vidare, att det blir liksom att man och då blir man väldigt stor och uppblåst, och plötsligt så är man har prövat sig allt, så nu är man ren och kan därför bryta regler och det blir gränslöst, därför att man har liksom en annan, jag behöver inte hålla mig till det som andra gör, för jag har en annan väg, jag går över alla andra, och det här tänker jag att det blir liksom följden av det. Så blir det så här tokigt.
Idag när vi spelar in så har ju SVT lagt ut de första tre delarna i den här verkligen genomarbetade uppdraggranskning avsnitten om Knutby. Där du, din man, många andra verkligen berättar nu efteråt vad det var som hände. Och då såg jag i det tredje avsnittet, tror jag, att Urban, som då på den tiden hade den här uppdraget, att han beskrev hur han trodde att han skulle förmedla Jesus till bruden, till Åsa. Och även Jesus lust, alltså även sexuellt. Det kallades den sexuella tjänsten. Och den här idén att när man liksom har kommit igenom, som de kallar det, sådana här uttryck, man har blivit frälst eller kommit igenom eller är renad. Det här ligger ju väldigt nära det som kallas gnosticism och som har varit en slags motreaktion som har poppat upp då och då ända ifrån den tidiga kristendomen.
Mm.
Och det är en slags mystik där gnostiken menar sig ha direkt kontakt med Gud, men på ett liksom närmare sätt än gemene man, vanligt folk runt omkring. Och då kommer de här idéerna också om att ja, men, låt oss synda riktigt ordentligt, för då kommer nåden. Då får vi uppleva frälsningen. Då får vi överlåta oss. Så att det här med att när det drar över till att bli sekt, så slutar det väldigt ofta med våld, med droger eller alkohol, överkonsumtion, konstiga ritualer, när det blir så här slutet också, man har bara varandra, omgivningen ställer sig frågande och kritisk, och då kan det börja, alltså det tar form på så konstigt sätt, precis som det mot slutet var, eller för den delen ända från Helens död egentligen.
Mm.
Just de här, så var det ju på fel spår.
Ja, men det ökade ju som sagt var i vissa delar. Och som det här som du säger med att sex blev inkopplat ännu mer, har man ju förstått i efterhand hur det användes. Och det är ju också någonting som, om vi går tillbaka till korporarörelsen, som också var en stor del, vad jag förstår, i att det blev så väldigt tokigt, eller hur? Att man plötsligt, den här sika bara tog bort alla gränser för sig. Man fick ha sex till höger och till vänster. Man ville inte, även oavsett om man var gift, oavsett om man var unga, gamla och där
släkt, inte ens om man var släkt.
Det blev
så gränslöst på alla sätt. Ja, visst.
Okay.
Det blev det som enligt lagen sen kallas otukt då, med unga människor och med personer inom. Alltså det, och det här, jag tänker också då att när vi pratade om de karismatiska frikyrkan och pingströrelsen och så i förra avsnittet, så är det nog en god sak när man till exempel har en sån här lite lössläppt eller nästan transliknande fenomen som tungotalet. När man sänker medvetandet och låter de här lätena rulla fram ur munnen bara. Men om man dessutom dricker mycket alkohol eller droger och sänker den här självkontrollen på flera sätt samtidigt, och det här flamsiga att man ska skratta och kramas och ha sex, och du vet, korpulärrörelsen är också känd för de här bizarra ritualerna som hade. De hade ju någonting som kallas kamning och något som kallas pensling.
Ja, jag har läst om det, och det är ju så, det är verkligen oerhört bisarrt. Så man, vad jag förstår, så var kamning, då skulle de helt enkelt blotta sina könsdelar och sen skulle man kamma könshåret. Det var någon som gick omkring. Och det är ju så, och jag vet inte ens om jag har inte lyckats läsa mig till att det fanns någon liksom förklaring till varför man gjorde det.
Jag tror det var den här uppsluppenheten. Det ena gav det andra och det var lite skoj och det var lite kul och vi prövade det här. Och sen var det spännande och då gjorde de det igen. Och den här med brödpenseln, det är ju ännu knasigare, för att då skulle man ta ljummet vatten lite lagom, så här skön ljummet. Och sen skulle man ta av sig naken och så hällde man, om jag fattat det rätt, liksom, som en tillbringare då, ljummet vatten från nacken som skulle rinna ner längs hela ryggraden. Och sen när man kom ner till ryggslutet, helt enkelt tarmöppningen, så skulle det penslas med en sån där brödpensel och sen torka av. Alltså det här är ju sensoriska, att liksom leka med. Det är ju så urspårat.
Mm. Ja, och som du säger, om man blandar in alkohol i det, så kan man ju bara tänka sig hur det bär iväg i alla möjliga tokerier utifrån det. Så absolut. Och det, men det är ju som du säger, jag tänker på det du sa tidigare där, att han Lestadius, som då tvärt emot då, de här talar om att det skulle vara nykterhets... rörelse istället, att kyrkan skulle... Ja. Och det är ju faktiskt någonting som även om man tar pingst, när de uppkom så var det ju mycket utifrån arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, och så sprit var ju verkligen ett nej då. Mm. Ja. Idag är det väl på ett annat sätt, men ifrån början så var ju det.
Så var det.
Ja, men det,
det var ju faktiskt så att, jag ska bara säga det, att Sikavara, han fick faktiskt, han, vad hette det på den tiden, fjärningsman kanske, eller polisen i alla fall, tog honom. Och så 1938 så fick han 40 dagsböter för att han hade hållit på med hembränning. Men han fortsatte ett tag till innan det kom till riktig rättegång. Mm. Och den som om man är intresserad av korpelarörelsen, så tycker jag då ska man försöka få tag på Lennart Lundmarks bok Protest och profetia, korpelarörelsen och drömmen om tidens ände. För han har verkligen gjort en gedigen forskning på korpelarörelsen.
Ja, jag har också stött på just Lennart Lundmark när jag har läst om det här. Intressant forskare och historiker, vad jag förstår.
Som har, var det något du fäste dig för som när du...
Jo, men det var det. Alltså, jag vet inte om vi ska ta det nu, men det kan vi göra. För något som jag hittade som Hans nämnde i samband med det här med korprörelsen, det var att han hade letat liksom sig fram till en definition som just för vad en domedagssekt är för någonting. Och det här tyckte han var den bästa definitionen. Och det, jag tyckte att den var väldigt bra. Jag kunde känna igen liksom flera delar i det, och både i Korpela men även utifrån Knutby och så vidare. Och det var som en utformad som en kravlista. Vi kan ta den.
Jag gör det.
Nej, men då var det en kravlista där rörelsen då ska se frälsningen som, och så kommer det olika punkter då. Och det första är att den ska se den som kollektiv, i betydelsen att den ska upplevas av de trogna som grupp. Och det har vi varit inne på just där, att det blir en grupp, den är sluten, det blir ett kollektiv, och att det ska upplevas tillsammans, att man har de här upplevelserna. Och det hade ju verkligen korpelarörelsen. Och nästa, det var att rörelsen ska se frälsningen som jordisk, i betydelsen att den ska realiseras på jorden och inte i en utomvärldslig himmel. Och den tyckte jag var rätt intressant, för att när vi pratade om korprörelsen så förstod jag att vi började prata om det här med arken som kommer att hämta folk och som då ska, som ska sedan åka till Palestina och släppa av folk där. Och jag förstår att i samband med det då, om jag har läst rätt och förstått rätt, så ska världen se stora väckelser som sen ska övergå i blodiga krig och sluta i den här domedagen. Men sen så ska större delen av jorden bli ett himmelskt paradis och resten ska då bli ett gehenna. Helvete. Men det är fortfarande på jorden.
Så det, visst, precis.
Och det är lite grann, det var ju samma sak i Knutby. Jesus skulle komma tillbaka. Han skulle regera tillsammans med sin brud på jorden. Och tusenårsriket och allt det här som skulle...
Att man talar om skulle inte... var det inte till och med så att Åsa och Jesus skulle dela ut kronor till Åsas trofasta som skulle liksom få ta över länder och världsdelar som i ett feodalt system till den där nya världsordningen?
Jo, men det fanns sådana tankar, absolut. Precis som de här i Korpela, så var det ju det här med man talar om de 24 äldste och man blandade, man liksom sökt och letade och gissade och hit och dit, som jag tänker idag. Så absolut fanns det med också. Ja, nästa i alla fall i den här kravlistan, det är att rörelsen ska se frälsningen som nära förestående, i betydelsen att den ska komma både snart och plötsligt. Och det har ju vi varit inne på. Det vi pratar om. Så det är ju,
som en tjuv, som en tjuv om natten.
Ja, där kommer det igen också. Och sen så ska den vara frälsningen total, i betydelsen att den helt ska omforma livet på jorden. Och då har vi varit inne på redan. Det är ju. Och sen den sista är att rörelsen ska se frälsningen som mirakulös, i betydelsen att den ska åstadkommas med hjälp av övernaturliga krafter. Och då är vi också, tänker jag, inne på det här med andlighet och andlig strid. Och, för jag tänkte faktiskt på en annan sak som jag tänkte fråga dig, som jag också har stött på när jag har läst om Korpela. Och det är att de hade ett speciellt ritual där man skulle hoppa upp och ner och driva ut liksom ondska genom att hoppa upp och ner och sen säga vissa ramsor.
Svordomar.
Jag ska inte ens försöka, säga, för de var ju på deras, så jag, men det var om att skicka hit och dit, om ondskan skulle skickas till helvetet och den som inte trodde skulle vara som Babylons sköka och skulle skickas till helvetet. Det var lite såna grejer. Men just det med att hoppa upp och ner i någon slags extas kan jag tänka mig att det blev till slut i förhållande till allt andra.
Så är det. De har ett speciellt uttryck. Likotoxia kallas det där hoppandet. Och Nationalmuseum, du vet, de har ju den här stora Carl Larsson-fresken, den stora målningen när man kommer upp för trappan. Och numera, om man vänder sig om, så finns dess pandang eller dess motsvarighet på väggen mitt emot. Och den här på väggen mitt emot som Carl Larsson målade då, alltså den ska vara en sån här hednisk rit av ett kungaoffer. Man ser bödeln med manteln och den här offerkniven som man håller bakom ryggen. Och så står kungen avklädd och naken. Och han har faktiskt Carl Larssons egna drag. Han är rödhårig med skägg. Och nu står han naken och inför den här domen. Det här var ju liksom i en tid när man började bli intresserad av symboler, jämförande religionshistoria och så vidare. Och då kom det här med liksom urbefolkningarnas religioner, med nojden, samernas shaman och sådana här visa gubbar och allting. Och om du tittar på den målningen nästa gång du kommer till Nationalmuseum, så ser du till vänster, lite högt upp till vänster, så ser man en grupp kvinnor, tror jag de är, i samedräkt. Och de hoppar och hoppar och hoppar. Och det är det här likotoxia-beteendet som han har målat där som en del av någon slags hednisk rituell andlig strid. Jag tycker det var kul att du tog upp det faktiskt med det här hoppandet.
Ja, men jag tyckte själv att det var intressant att det liksom var en sån tydlig företeelse som man gjorde, inte bara allmänt hoppa upp och ner, för det kan man ju se tänker jag faktiskt i ganska många sammanhang där man med lovsång man hoppar upp och ner och det är sådär. Men det här var ju ett väldigt tydligt syfte med det, som var just att driva ut ondskan. Men jag måste bara fråga, är det så att användes det här, jag kan inte ens säga det ordet som du hade, men användes det i andra religiösa grupper också, eller var det bara i korpelarörelsen som man hade just den här? Eftersom Carl Larsson har målat det, var det just från korpelarörelsen som det kom?
Den lär vara karaktäristisk för just korpelarörelsen. Men man kan ju se, du vet, om du ser på sån här technomusic, vad det nu heter, när unga människor idag är lite drogpåverkade och står och i Nacka reservatet någonstans bortåt Hellasgården, då är det så här års, då kan det vara var och varannan helg att man hör det här dum, 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 dum av deras musik. Där de faktiskt håller på det här viset och står och dansar. Det är ju inte precis att de dansar som tango eller vals med varann, utan det är det här translika tillståndet kombinerat med droger som leder över till de här ändrade medvetandetillståndet. Men en grej, jag vill säga det, att apropå Carl Larsson där, att det här var inte särskilt stort bland samerna. Det lär ha funnits korpelaner bort i Karesuando som också tillhörde samernas community, men annars så var det framförallt tornedalingar.
Okej, ja just det. Ja, nej, men det är intressant bara. Men det finns ju så mycket att prata om med korprörelsen, men det slutar ju, eller slutar i alla fall, det kommer ju till någon slags ände i alla fall, för vad jag förstår så ingrep ju polis och rättsväsendet till slut, därför att det gick överstyr. Och det var väl framförallt för att de levde just ut väldigt utsvävande sexuellt, och att det var minderåriga inblandade, vad jag har förstått, och så vidare, och att det faktiskt var så att de blev fällda för det sen, eller hur?
Så var det. Ja, men så var det. De ledande blev fällda. Mm. Det blev både... Någon fick ett halvår i fängelse, någon fick 1,5 år i fängelse, och många faktiskt fick dagsböter. Och Sikavara själv, han dömdes faktiskt till rättspsykiatrisk vård. Han satt på det som kallades kanske hospitalet på 30-talet, men... rättegången utspelade sig 1939-40, så det här var ju också i samband med krigsutbrottet, när det var också stor oro faktiskt i de här gränstrakterna. Och Finland skulle ju sen, både Finland och Norge blev indragna i världskriget.
Man säger väl också det många gånger att sådana här rörelser uppstår gärna när det är lite rörelse och lite oroligt politiskt, därför att man söker man tryggheten i något annat. Inte helt så ovanligt, jag förstått. Ja.
Så lär det vara. Ja. Och det är ju värt att nämna då att korpelanerna, stackars Toivo Korpela, han fick ge namn till någonting som han faktiskt inte var delaktig i när det spårade ur på riktigt.
Nej, men precis. Och det kan ju vara värt att säga för hans skull, även om det är länge sedan idag. Nej, men det här är ju jätteintressant med korprörelsen, och att man kan se, tycker jag också, de här dragen som är lika fast ändå olika ifrån från olika grupper. Allt ifrån då Knutby som vi pratar om utifrån min erfarenhet, men också andra. Och att de finns där. De här allmänmänskliga dragen som kommer fram.
Så att, och vill man läsa om det både skönlitterärt och ännu en fackbok som vi borde nämna, så är det ju Bengt Pohjanen, som själv är uppväxt och lever i den här trakterna, Pajala, gränsområdet, Tornedalen. Han är trespråkig, för de har ett tornedalskt språk, och de har svenska och de har finska. Och hans böcker om korpelarörelsen, de tror jag fångar mycket av den här speciella kulturen också som råder upp i Tornedalen.
Men hur vart det sen? Försvann korpelarörelsen helt och hållet med de här rättegångarna och domarna sen? Eller var det någonting som fortsatte efter det?
Ja, men vet man det? Jo, och det är lite kul, för man brukar säga det, att nej, men sen kom domarna och sen drog det tillbaka, och de som har velat forska på korpelarörelsen, när de har försökt intervjua de som var med, så drar sig människor undan, därför att du vet, man skäms över de här bizarra sakerna man har varit med om, så det har varit väldigt svårt att få intervjua människor. Men just Bengt Pohjanen, som menar att han är en gränsgångare, och han säger att vi människor som lever vid gränsen mellan två länder, vi lever i ett tredje land som är gränslandet. Och han säger att han höll bland annat en föreläsning i Uppsala om den senaste boken han har skrivit nu om korpelarörelsen, och då säger han att nej, men korpelarörelsen försvann inte. Det finns fortfarande ungdomsgrupper, och de samlas, och ibland äldre människor också. Och så har de gruppsex, och så dricker de för mycket, och så dansar de. Så att han menar att det här är en form av gnosticism, där man söker sig över gränsen och man upplever någonting som är både omstörtande, tvärtom, och heligt och gränsöverskridande. Och otillåtet. Och så frågar du Bengt Pohjanen, så säger han, nej, korpelarörelsen, den finns fortfarande, men inte synligt.
Nej, okej. Okay. Ja, och det låter ju spännande och lite lösa trådar. Ska vi stanna där idag?
Ska vi göra det?
Ja, jag tror det.
Ska vi höras nästa vecka, Emma?
Det gör vi. Tack för idag, Rigmor. Spännande tack, som vanligt.
Emma. Tack. Mm.
Tack.
Hejdå. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.